بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. في فتشتر دوت قوينهم كتاب الفصول في سيرة الرسول av al-Hafid ibn Kathir rahimahullah ta'ala, där vi går igenom profeten Muhammeds biografi alayhi salatu wassalam. Och vi avslutade i förra lektionen den första halvan av boken, som kortfattat gick igenom profeten Muhammeds liv alayhi salatu wassalam. Och nu kommer vi att gå igenom den andra delen av boken, som tar upp vissa shama'il, vissa av profetens egenskaper, karaktärsdrag, mirakel, särskilda egenskaper och så vidare. Och det är en mashallah väldigt viktig del av boken som vi då kommer att gå igenom. Och vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala att han ger oss denna möjlighet att studera detta vackra liv av den bästa av skapelser som gått på jorden, våran nobla och ärade profet Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Och vi ber Allah azza wa jall att göra oss från hans efterföljare och från hans sällskap i nästa liv. Amin. Och författaren säger Fasl, antalet hajj och umra som han gjorde alaihi salatu wasallam. Efter att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde hijra, så gjorde han bara en hajj. Och det är den hajj som är känd som hajjatul islam och hajjatul wada. Och sen säger Ibn Kathir att hajj blev obligatoriskt år 6 enligt vissa ulema. Och enligt vissa andra ulema år 9. Och det sägs också år 10, men det är en udda åsikt. Och en ännu mer udda åsikt som Imam al-Haramain säger, från vissa lärda, att hajj blev obligatoriskt enligt före hijra. Men det är alltså den mest udda av alla åsikter. Vad beträffar hur många umra han gjorde, så gjorde han 4 stycken umra. Umratul Hudaybiyya, den som de blev hindrade från att utföra. Och umratul Qadha efter. Och sedan umratul Ji'rana. Och sen den umra som han gjorde tillsammans med han hajj. Hur många hajj gjorde profeten alaihi salatu wasalam innan han gjorde hijra? För ni vet att han levde ju i 53 år i Mekka och sen 10 år i Medina. Och han gjorde då en hajj enligt författaren från Medina till Mekka. Men när han bodde i Mekka, så gjorde ju folk i Mekka hajj varje år. Så hur många hajj gjorde profeten alaihi salatu wasalam? Det sägs att han gjorde en, och det sägs att han gjorde fler. Och det är det som verkar vara al-adhar, det som verkar vara det mest korrekta. För att profeten alaihi salatu wassalam brukade gå ut under hajj-säsongen och kalla folket till Allah subhanahu wa ta'ala. Så, och det här har vi också gått igenom innan, att när profeten alaihi salatu wassalam inte fick gehör för sin da'wa i Mekka av Ahlul Quraysh, så försökte han att nå ut till de andra stammarna som då kom på hajj. Och ni vet att han gick runt och säger folk, vem ska ge mig seger, vem ska hjälpa mig och så vidare. Så det här bevisar att han gjorde hajj flera gånger. Och det här nämner också Ibn Kathir i andra böcker, att om icke-muslimerna gjorde hajj varenda år, som var längre bort från en islam än någon annan, vad ska vi då säga om profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, som ändå var på al-fitra och innan han blev profet, och sen när han väl blev profet, så är det uppenbart att han då självklart också gjorde hajj flera gånger, eller kanske till och med varenda år. Wallahu ta'ala alam. Och sen säger författaren, hur många krig eller strider var profeten alaihi salatu wassalam med på sammanlagt? Vad gäller al-Ghazawat, de strider som han deltog vid, så berättas det från Sahih Muslim, min hadith Abdullah ibn Bureida, som säger från hans far att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stred 19 stycken ghazwa. att han var med och stred i 19 stycken strider. Eller han var med i 19 strider och stred i 8 av dem. Genom han begav sig ut i 19, men det var bara 8 av dem som det ledde till en strid. För det, även om man ger sig ut på en razwa, som när de begav sig ut i Tabuk, kommer ni ihåg det? Det blev ingen strid, men man åkte sen tillbaka. Det räknas ändå som en razwa, en resa ut för att kriga. Det var sammanlagt då 19, men 8 som då i slutändan ledde till strid. Och det berättas från Zayd ibn Arqam att Rasulullah alaihi salatu wassalam var med i 19 stycken. Och han säger att jag var själv med i 17 av dem. Och Muhammad ibn Ishaq, som är den kända historikern, säger att profetens strider alaihi salatu wassalam som han begav sig ut i själv, de var 17 stycken. Och de som han skickade iväg och själv inte var med i, de var 38 stycken. Och Ibn Hisham säger att de var mer, wallah alam. Och här, vissa ulema säger att varför nämner de olika siffror, 16, 17, 18, 19 och så vidare. För vissa räknar ibland en, yani strid som två. För de begav sig ut på en resa och under samma resa så var det två konflikter. Och då räknade de det som två. Medan andra ulema räknade det som en. Så att det är i slutändan inget problem med hur man räknar. Fasl, nästa stycke. A'lam nubuwwatihi. Beviset på hans profetskap alaihi salatu wassalam. Och det här är ett jätteviktigt kapitel som vi inshallah påbörjar idag och fortsätter med nästa lektion. Allah subhanahu wa ta'ala gav mirakel till alla profeter. Det kallas för mu'jiza. Mu'jiza, mirakel. Alamat, ayat, synonymer. Yani bevis, tecken och mirakel. Och det sägs att ordet mu'jiza kommer från al-ajz. Yani någonting som ingen kan tävla med. Ingen kan komma med någonting liknande. Som vi kommer att nämna att Allah Azza wa Jalla delade på månen. Kan någon annan dela på månen? Nej. Det blir någonting som knäcker. Och verkligen då övertygar. Och Allah subhanahu wa ta'ala gav alla hans profeter mu'jizat. Mirakel. För att folket skulle veta att de är sanna profeter. Att de inte är lugnare eller skojare. Så Allah Azza wa Jalla gav dem alla mirakel. Så att folket skulle tro. Och dessa mirakel, nämner ulema, är av två kategorier. Mirakel för att folket skulle tro. Eller mirakel för att hjälpa dem. Mirakel för att folket skulle tro. Eller mirakel för att hjälpa dem. Som till exempel att dela på månen. Det är ett mirakel för att folket ska tro. När Musa a.s. delar på havet med Allahs hjälp. Så är det för att hjälpa honom. Att fly från Firaun. Men det blir också ett tecken i slutändan för folket som kommer efter. Och dessa mirakel som vi sa är också ett bevis på att profeten är ärlig. Att alla profeterna är ärliga. För det är inte ma'akul. Det är inte logiskt att Allah Azza wa Jal ska ge mirakel, tiotal, hundratal, tusentals mirakel till en person som ljuger. Det är ologiskt. Allah Azza wa Jal skulle låta en sådan person få fortsätta. En person som ljuger om Allah kommer inte få några mirakel alls. Utan Allah kommer att ta bort honom. Så det är också då ett bevis på att de är sanna profeter. Och dessa mirakel, al-mu'jizat, de är riktade både till muslimerna och icke-muslimerna. De är riktade till muslimerna för att öka våran iman. När vi ser dem, när vi hör om dem, så stärker det våran iman. Eller hur? Och de är också riktade till el-kuffar för att de ska acceptera el-islam. Att de ska få någonting som verkligen övertygar dem om att den här religionen är korrekt. Men det finns de, icke-muslimer, vars hjärtan är förseglade. Alla har stängt deras hjärtan. Spelar ingen roll hur många bevis, hur många mirakel de får. De kommer aldrig acceptera sanningen. Allah subhanahu wa ta'ala säger om Musa alaihi salam och Firauns folk. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. De säger till Musa, hur många yani tecken du än kommer med till oss för att förtrolla oss, så kommer vi inte acceptera. Yani Musa alaihissalam, ni vet, han fick käppen som blev till en stor orm och förstörde, tog upp alla de andras magi, handen som lös och alla de här tecken som han fick. Vad säger folket? De visste att han var en sann profet, men de vill inte tro. Så de säger, det spelar ingen roll hur mycket magi du än kommer med, vi kommer inte följa dig. De kallar det för magi. Fast det är ingen magi, utan det är sanna, klara och tydliga bevis. Och ulema säger också att de här bevisen som profeterna fick, dessa tecken och mirakel, de var alltid, yani, vad kan man säga, passande till folket som de sändes till. Exempel på detta. Musa a.s. sändes till Firaun. Och Firauns folk var kända för att de högaktade magi, sihr. Yani, den som hade högt status i samhället och var skickligast, det var den bästa magiken. Den som var skickligast på magi och illusioner och liknande. Då kommer Musa med någonting som sopar golvet med all magi. Det överträffar allting vad man tidigare har sett. Vilket fick trollkarlarna att acceptera islam. Eller hur? Isa a.s. kommer i en tid av medicin. Att-tibb. Där folk försökte bota och hela och liknande saker. Och då kommer Musa med någonting som överträffar och sopar golvet med all form av medicin och läkarkunskap. Yani, han går ut och tar ut en död person från graven och personen börjar leva med Allahs vilja. Är det här någonting som en läkare kan göra idag? Gå till en begravd person och få ut personen levande? Nej. Och ännu mer än så, blåser liv i lerduvor. Någonting som inte ens har ett liv från början. Fick ett liv med Allahs vilja. Är det här någonting som man kan göra idag? Ha? Blåsa liv i en leksak eller en lerduva eller någonting? Det är omöjligt. Det här överträffar all form av läkarkunskap som människan någonsin känt till. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Yubri'ul akmaha wal abras. Och han gav synen tillbaka till den blindfödde och den som är spetälsk. Vet, en person som föds blind, kan inte få tillbaka synen. Men Isa alaihissalam bi'idhnillahi strök över personen och personen fick tillbaka synen. El abras, jag tror det heter spetälska på svenska, de som har som albino eller så här hudfläckar. Och vad jag vet, den hudsjukdomen går inte att bota. Hal fi dawa? Ma fi. Eller jag menar här, tills idag det finns ingen medicin för den här sjukdomen. Men subhanallah, han strök över personen, Allah gjorde personen frisk. Så han kom med någonting som överträffade all form av medicin. För att folket skulle tro. Saleh, a.s. kommer till ett folk som hugger sina hus i stenar. De är specialiserade på det här. Att hugga i stenar, bygga hus i stenar och liknande saker. Vad var hans mirakel? Allah såg till att det kom ut en kamel, en napa, från en sten. De kände till stenar, olika stenar, hur man ska hugga i stenar. Och de visste mycket väl att det kommer ingenting levande från en sten. Och det vet vi också idag. Men för dem så blev det det största miraklet. Att från stenarna som de känner till och de hugger i, kommer det ut en kamel. Levande kamelhona. Någonting som är helt omöjligt enligt all logik, all vetenskap som finns. Och det här i sig själv borde räcka för att man ska följa den profeten. Så alla profeter fick sina mirakel. Taib. Och då säger ulema att profeten Muhammad a.s. hans mirakel överträffar alla andra profeters mirakel. Och Ibn Kathir kommer nämna att de är mer än 1000. Taib. De är otroligt många. Och inshallah, vi kommer nämna några idag och några i nästa lektion. Och ulema nämner också att profeten Muhammads mirakel a.s. De var innan han ens föddes, började de med att tidigare profeter berättade om hans ankomst. Taib, det är som ett mirakel. De berättar om att han ska födas. Och sen så föds han som Isa a.s. Bashar bi Muhammad a.s. Och han kommer sen efter 600-700 år. Taib, innan han föds. När han föds sker också mirakel. Hans mor Amina, hon såg den här drömmen. Om hon skulle föda honom, ljuset som kommer ut från henne. Också vad som hände året han föddes, Amul Fil, då Abraha försökte attackera Mekka med elefanterna. Då säger också ulema, det här är som en introduktion och ett tecken på att någonting stort kommer att hända det här året. Taib. Och sen hände också mirakel till honom som ung. Som ung skedde många mirakel. Då till exempel änglarna kommer och tvättar hans hjärta och liknande saker. Och sen hände mirakel med honom hela livet. Och efter att han har dött också fortsätter hans mirakel fram till domedagen. Som till exempel Koranen, som inshallah kommer att börja tala om idag. Så vad säger Ibn Kathir? Han säger här, vi ska nämna några av hans mirakel ala sabil al-ijmal. Ala sabil al-ijmal, yani väldigt ytligt och kortfattat. För att gå in i detalj, tahtaj ila al-mujalladat. Det kräver volymer av böcker. Inte en bok, två böcker. Volymer av böcker för att tala om hans mirakel. Och vissa imamer har samlat mer än 1000 mirakel. Vissa imamer har samlat mer än 1000 mirakel. Mashallah. Det finns vissa från Salaf som skrev böcker om det som kallas för Dala'il al-Nubuwa. Yani bevis på hans profetskap. Som Abu Nu'aym al-Asfahani, Imam Suyuti fi al-Khasa'is al-Kubra, Imam al-Bayhaqi fi Dala'il al-Nubuwa, som kanske är den största boken av dem alla, och flera andra ulema har samlat dessa mirakel i böcker. Och om ni kollar på Imam Bayhaqis bok Dala'il al-Nubuwa, ni kommer se att den är, jag tror, 10-tal volymer som då har samlat profeten Muhammeds mirakel alihi salatu wassalam. Så han säger här att de är mer än 1000 stycken i antal. Allahu akbar. Och sen säger Ibn Kathir att från de starkaste och mäktigaste mirakel som han fick är Al-Quran Al-Aziz. Denna mäktiga Quran. Alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi. Den boken som inte närmas av falskhet på något sätt. Yani falskhet är så långt borta från Koranen den kan vara. Tanzilun min hakimin hamid. En uppenbarelse från den vise och den som lovprisas. Wa i'jazuhu min jihat lafdhihi wa ma'nahu. Och Koranens mirakel är i dess ord och dess betydelse. Yani dess ord och dess innebörd. Han säger vad beträffar orden så är de i toppen av al-fasaha, av vältalighet. Yani Koranens språk är den högsta nivån av språk som man kan nå. Och så säger Ibn Kathir att en person, ju djupare en person har kunskap om språket, ju mer övertygad kommer han att vara om detta. Men ju mer man är insatt i språk, i vältalighet, retorik, i grammatik och liknande saker, poesi, så kommer man att förstå att Koranen överträffar allt. Det finns ingenting som den här boken. وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة عداوته له. Och Koranen har också utmanat de vältaliga under Koranens tid. Detta tillsammans med att de var så starkt fientliga till profeten Muhammed a.s. och verkligen på alla sätt försökte att beljuga honom, att anklaga honom för lögn. Och då har Allah subhanahu wa ta'ala utmanat dem med att de ska hitta på eller komma med en likadan Koran. Eller med 10 stycken sura som liknar. Eller med en sura. Men de klarade inte av detta. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala att de aldrig kommer att klara av det någonsin. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också utmanat al-jinn wal-ins. Om de skulle samlas tillsammans med att hitta på en liknande bok, men de kommer inte klara av det. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنِ. Säg, om både människorna och jinnerna skulle samlas för att komma med en likadan Koran som denna, så skulle de aldrig komma med en likadan, även om de stöttade och hjälpte varandra. Så här nämner författaren en väldigt viktig sak när det kommer till Koranens mirakel. Och det är att Koranen utmanar folket i Mekka. De brukade säga, den här boken har Mohammed skrivit ner. De ljuger. De säger den är magi, asatir al-awwali, den gamla berättelsen, den gamla sagor och så vidare. Okej, okay, om ni påstår det, skriv då en likadan. Och det här är en utmaning. Och det vi talar om är ijaz. Yani, khalas. Det här är ett mirakel som överträffar allt som ni någonsin kan komma med. Så om ni påstår att Koranen är falsk, hitta då på en likadan. Alltså, man kunde inte det. Då säger Allah, kom då med 10 stycken sura som liknar Koranen. De kunde inte det heller. Och sen till slut kommer en sura som liknar Koranen. En fråga. Den kortaste sura i Koranen, hur många ayah är den? 3 ayah. Taib, surat al-Asr, surat al-Kawthar. Ja, ni kortaste suran, surat al-Kawthar. Det är utmaningen. Fram tills idag, ingen har skrivit en bok som Koranen. Ingen har skrivit en sura som Koranen. Och de som försökt har gjort sig själv till åtlöje. Man har skrattat åt dem. Som Musaylimat al-Kaddab, den falska profeten, som hittade på en löjlig sura som alla skrattade åt. När sahabin hörde honom läsa den här falska suran, han säger, du vet att jag vet att du är lugnare. Till och med barn skulle skratta åt den om de hörde den. Så den här utmaningen kvarstår fram tills idag. Så 1400 år ingen har kommit med en bok som kan liknas vid Al-Quran. Och då säger också här vissa ulema, det är därför Allah sen säger i början på suran, alif lam mim, alif lam ra och så vidare. Yani, dessa sura, 114 sura, består av de bokstäver som ni araber pratar med. Ni, folket av Quraysh, som säger att Koranen är falsk, som säger att Mohammed ljuger, ni kan inte hitta på en likadan. Trots att denna Koran består av exakt samma bokstäver som ert språk är uppbyggt på. Det är inte ett annat språk, det är inte ord och meningar och saker som ni inte känner till. Utan det är ert språk, era bokstäver. Men ni kan trots inte det komma med en likadan Koran. Och sen säger författaren att betydelsen av Koranen är också ett mirakel. Han säger att Koranen är också i toppen av vishet, barmhärtighet och maslaha, nytta. Wal-aqibatul hamida, och det goda slutet. De goda konsekvenserna om man följer Koranen. Och att man uppnår de högsta av mål och nyttor genom att följa denna bok. Och att man avvärjar de största av skador genom att följa den här boken. Och andra saker som varje person med intellekt, ett korrekt intellekt, kommer att förstå. Han säger varje person som har ett friskt intellekt, som är fri från tvivel och lustar, kommer att förstå att Koranen är yani på toppen av detta. Och så ber han Allah att skydda oss från att följa våra lustar, och vi ber Allah om att vägledas. Så att Koranens ord, dess språk är på toppen. Dess innebörd är också på toppen. När det kommer till de berättelser som finns i Koranen, de lagar, de hänvisningar, de förbud, allting i detta i Koranen är också på toppen. Det vill säga att Koranen kallar till allting gott och varnar för allting dåligt. Och det här förstår varje människa som har intellekt. Om man bara reflekterar över Koranen. Att när man följer Koranen, implementerar Koranen, dömer efter Koranen, så blir det total rättvisa på jorden. problem nästan utplånas från jorden. Och det var det som skedde efter profetens tid och under hans tid, alaihissalam, då Koranen etablerades. Det blev rättvisa på jorden, kriminalitet nästan utplånades, fattigdom nästan utplånades, orättvisor försvann och folk kunde leva i trygghet. För att man implementerade Koranens sanna budskap. Så reflekterar man över Koranen, wallah, det finns ingen brist i den här boken. Och därför säger också profeten Muhammad alaihissalam att det finns ingenting gott förutom att jag har kallat er till denna sak. Och ingenting dåligt förutom att jag har varnat er för denna sak. Och om man också reflekterar över Koranen så finner man att Koranen är anpassbar. Och den är lämplig för varje tid och varje plats och varje folk. Du vet, du kan hämta en lag, en regel eller bestämmelse som kanske passar på en viss tid eller för ett visst folk. Ja, eller en viss plats. Men hämta till mig en lag som passar alla tider, alla platser och alla människor fram till domedag. Finns inte, förutom al-Islam, Koranen. Denna sharia, denna lag som Allah Azza wa Jal har givit oss. Så att, jätteviktigt. Och det här är också någonting som muslimen måste ha förankrat i sin iman. Att Koranen är den bästa boken. Det är den bästa lagen. Det är den bästa vägledningen. Det är ljuset. Det är Allahs rep. Och inte följa de shayatiner, insi wal jinn, som säger att Koranen, den är gammal. Den kallar till lagar som är medeltida. Gammalmodiga lagar. Den för oss tillbaka till medeltiden. Och liknande ord som islams fiender använder. Vi ska inte ge vika för såna här falska anklagelser som kommer från shaitan i slutändan. Utan Koranen är kalamullah. Det är Allahs ord. Och det är den bästa boken Allah Azza wa Jal någonsin uppenbarat. Den boken som inte bara kommer med den här vägledningen som Muhammed fick alaihissalam, utan ulema säger, den har samlat all tidigare uppenbarelse i en och samma bok. At-Taurat, wal-Injil, wal-Zabur, alla dessa böcker finns i Al-Quran. Dess betydelse och dess innebörd. Subhanallah. Och det är också en annan mirakel som ulema säger. Den sammanfattar allt detta goda på ett kort sätt. Ett enkelt sätt. Utan tatwil. Yani, du kan hämta, kanske någon ska skriva 10, 20, 30 volymer. Det skulle bli jättejobbigt. Men här har du, mashallah, en bok med 114 sura. Enkel. Som går att läsa ut på några dagar egentligen. Och innehåller all denna kunskap och vägledning. Vad som också man kan lägga till här är ett mirakel, är att Koranen, som vi nämnde, är det största miraklet som profeten Muhammed fick alaihissalam, då han säger en sahih hadith som finns i Bukhari, att det finns ingen profet förutom att han fick bevis som skulle övertyga hans folk att tro på honom. Men det som jag fick, det var uppenbarelse som Allah uppenbarade för mig. Så jag hoppas att jag kommer att ha mest följare fram till domedagen. Så han säger här att alla profeter fick mirakel som vi sa var anpassade för den tiden och platsen de kom till. Det är folket. Men han sa att jag fick uppenbarelse. Uppenbarelse som Allah uppenbarade, som kommer att stanna kvar till domedagen. De tidigare profeternas mirakel är borta. Det finns nedskrivet, men det är ingenting vi kan se. Vi tror på det, men vi kan inte se det. Men här har vi ett mirakel. Här är bokhyllan. Har vi Al-Quran, eller hur? Det finns kvar. Vi kan lyssna på Koranen. Den är bevarad i människornas bröst. Så miraklet finns kvar. Fram till domedagen. För varje sanningssökare kommer att följa sanningen om han läser Koranen, reflekterar över Koranen och förstår dess budskap. Och han är uppriktig i sitt sanningssökande. Allah subhanahu wa ta'ala har också lovat att bevara Koranen. Det är också ett mirakel. Att Koranen är bevarad. Till skillnad från tidigare skrifter. Allah subhanahu wa ta'ala säger, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Det är vi som har uppenbarat denna bok och vi kommer att bevara den. Subhanallah. Yani fram tills idag, har någon ändrat på Koranen? Ja? En bokstav? En ord, en mening, finns det en sura mindre, en sura mer? La wallahi. Exakt så som Allah Azza wa Jalla uppenbarade den, finns den kvar idag. Och inte bara det. En annan väldigt mäktig sak som många inte tänker på. Koranen är bevarad och Koranens språk är också bevarat. Yani det skulle vara jättekomplicerat om arabiska språket skulle ha utvecklats som andra språk. Jag vet om ni har läst gammal svenska. Det går inte speciellt långt bak. Om du bara läser svenska som är 100 år gammal, du förstår knappt vad som står i texten. Gammal engelska, jättekomplicerat. Sådana här Shakespeare och sånt. Jätteavancerad engelska, är det inte så? Och då talar vi om några 100 år. Vad ska vi då säga om ett språk som är 1400 år gammalt? Idag när vi studerar arabiska, om du ska gå nu på universitetet och lära dig arabiska, så kommer alla att säga att den mest korrekta arabiskan är den som finns i Koranen. Är det inte så? Och när du lär dig fosha, det är samma arabiska som finns i Koranen. Så det är inte ett språk som är uråldrat, som folk har gått vidare med. Utan subhanallah, Koranens språk är bevarat. Så en person lär sig arabiska och förstår sig på denna Koran, som är 1400 år gammal. Och ni vet, om du ska lära sig någonting annat språk som är lika gammalt, det tar jättelång tid, jätteavancerat. Men subhanallah, Allah bevarade Koranen och bevarade dess språk. Och han bevarade också dess tolkning, dess tafsir. Det kan hända att du har en gammal bok, en gammal text, men hur ska du förklara den? Allah Azza wa Jalla har bevarat Koranen, dess ord och dess betydelse och tolkning i sunna. Profeten Muhammad sunna alayhi salatu wasalam, som också är uppenbarelse. Och den är också bevarad. Så Allahu Akbar. Den här religionen, mashallah. Och det är också helt logiskt. Hur kan man påstå att till exempel Bibeln är den sista boken? Den sista boken och Jesus är den sista profeten och Bibeln ska gälla fram till domedagen. Du kan inte hitta någon kristen som kommer att säga att den här Bibeln som finns idag är den som Allah uppenbarade till Jesus. Att det här är el-injil. Nej, det finns inte. Idag om du går tillbaka till manuskriften, det finns tusentals manuskrift på el-injil och taurat. Men ingen av dem överensstämmer med varandra. Ja, ni båda är olika. Där står någonting extra, någonting som inte står där och så vidare. Vilken ska vi följa? Konstantin var den som valde ut vissa böcker från Bibeln. Vilka valde han bort? Varför valde han bort dem? Hur vet vi vad han lade till, vad han inte lade till? Taib, Bibeln idag på svenska. Pratade Jesus svenska? Nej. Vilket språk pratade han? Finns Bibeln kvar på det språket? Nej. Det som finns kvar är översättningen. Men originalet, Allah, var finns det någonstans? Så att det är omöjligt att den boken som ska gälla fram till domedagen är en bok som är förvanskad. En bok som folk har ändrat på. Det är ologiskt. Det här talar vi om orden. Sen innebörden också i Bibeln, den som finns idag, du finner inte den här vägledningen som finns i Koranen. Du finner inte en struktur för hur du ska leva från morgon till kväll, hur du ska vara med din familj, hur du ska vara med samhället, hur du ska vara på arbetet, hur du ska vara med dina fiender. Det här finns inte i Bibeln. Finns inte ens i Bibeln idag meningen med livet. Ska Allah Azza wa Jalla ha lämnat oss med alla dessa stora frågor? Det är inte ma'akul, det är inte logiskt. Utan det logiska är att Allah skickade en profet efter Jesus med en bok som är bevarad och gäller fram till domedagen. Dess ord och dess bestämmelser är också passande fram till domedagen. Det här är det logiska, eller hur? Och det här finner vi i islam. Det finns ingen annan religion eller bok som yani påstår sig att ha detta budskap. Så att mashallah, Koranen är ett mirakel på detta sätt också. En annan mäktig sak med Koranen som ulema nämner är, kolla hur lätt Koranen är att memorera. Och säger Allah, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. Och vi har underlättat att man lär sig Koranen. Vi har underlättat att man lär sig Koranen. Ja, du finner barn som memorerar hela Koranen. Barn som är under 10 år kan Koranen från El-Fatiha till Surat An-Nas. Har du sett barn som kan hela Bibeln utan till? Finns det? Lär, varför? Lär. Al-Quran är ju. L'Injil, varför? Jag har aldrig sett barn som kan hela Bibeln utan till. Inte ens påven kan den utan till. Så subhanallah. Allah azza wa jall har gjort Koranen enkel. Varför? För det är inte kalamun nas. Det är inte människornas ord. Det är Allahs ord. Hänger ni med? Subhanallah. Och då säger också här ulema, vad som också bevisar det, är att Koranen går in i hjärtat. Koranen går in i hjärtat enkelt. Den är lätt att ta åt sig. Vacker. Den får folk som inte kan arabiska att börja gråta. Ja, är det inte så? Den får folk som inte kan arabiska och är deprimerade att må bättre. Ajib, eller hur? En annan sak med Koranen, det är att den är methani. Det säger den repeteras. Och då säger ulema att en person aldrig tröttnar av att höra Koranen. La yamillu minhu al-qalb. Abadan. Du tröttnar aldrig av att höra Koranen. Och det är också ett av de största bevis på att den är från Allah subhanahu wa ta'ala. Du vet, om du tar upp en bok, en vanlig svensk bok eller någonting sånt, du kan inte läsa den här boken 500 gånger, 1000 gånger. Eller hur? Du har ett kapitel. Du läser det här kapitlet 17 gånger om dagen. Nej. Du skulle tröttna, eller hur? Du skulle tröttna av att höra den och att läsa den. Men subhanallah al-fatiha. Vi läser den 17 gånger om dagen, minst. Om vi inte gör sunna. 17 gånger om dagen läser vi al-fatiha. Kan man tröttna på surat al-fatiha? Ja, den är vacker. Är det inte så? Den innehåller så mycket kunskap, mashallah. Så kolla här hur Koranen är vacker. Kolla på berättelsen i Koranen. Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas. Allah säger att vi berättar för dig de vackraste berättelsen. Surat Yusuf, alayhissalam. Du kan läsa den om och om igen. Höra den om och om igen. Och varenda gång det är som att du nästan hör den första gången. Och du begrundar och kanske kommer fram till någon ny lärdom. Varenda gång du hör den. Subhanallah. Är det inte så? Berättelsen om Musa, berättelsen om Isa och så vidare. Och allt det här bevisar att Koranen, det är inte ett tal från människor. Det är inte en bok som är skriven av någon människa. Det är en bok som är skriven av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är därför också, den går inte att kategorisera. Du kan inte säga att den är en historiebok. Det är inte en poesibok. Det är inte en sångbok. Det går inte att kategorisera. Förutom att det är en uppenbarelse. Ey wallahi. Och det här vet varje person som är uppriktig och läser Koranen. Sen så säger Ibn Kathir, och från hans mirakel är att han växte upp bland ett folk som kände honom. Muhammad a.s. växte upp i Mekka bland Quraysh. Ni vet, stamkulturen, släktbanden var väldigt starka på den tiden. Han växte upp bland ett folk som kände till hans släktträd. De kände till vem som uppfostrat honom. De kände till hans liv, vart han kommer ifrån, vart han gått. De visste att han växte upp som föräldralös bland dem. De visste att han var pålitlig och ärlig. Han kallades till och med jahiliya av icke-muslimerna för Sadiq al-Amin. Den ärliga, den pålitliga. Baran Rashidan. De visste att han var god, vänlig, till och med innan al-Islam. Kulluhum ya'rifu dhalik. Wa la yunkiruhu illa man anada. Och ingen förnekar detta. Att folket i Mekka hade den här bilden av honom. Att alla såg honom som en pålitlig person, en älskad person i samhället. Och endast en högmodig, trotsig person kommer att ifrågasätta detta. Och så säger Ibn Kathir, wa kana ummiyan. Han var också analfabet. Han kunde inte skriva eller läsa. Och han var inte heller i sällskapet av de skriftlärda. Han var inte en person som umgicks med de skriftlärda. Och i den staden han växte upp fanns inte heller kunskap om de som levt innan. Det var inte känt i Mekka vad som stod i Taurat och Injil. Det var inte en kunskap som var känd av folket i Mekka. Och så kommer han då han blivit 40 år och berättar om vad som har hänt innan i detalj. Yani i Koranen kommer berättelserna om de som levt innan. Som till och med al-ulama från Ahlul Kitab, de skriftlärda från Ahlul Kitab kan bekräfta. Och han säger också här med Kitir att de tidigare böckerna blev förvanskade genom man ändrade på dem. Och Koranen kommer och klargör detta klart och tydligt. Och allt det här tyder på att det är en sanning från Allah subhanahu wa ta'ala. Och profeten alaihissalam är då i toppen av ärlighet och pålitlighet. Han har också en karaktär som ingen människa någonsin skådat, alaihissalatu wassalam. Han dyrkar Allah azza wa jall på ett sätt som ingen människa tidigare dyrkat Allah. Han har al-khushu', den här hängivenheten, gudsfruktan till Allah azza wa jall. Han är underkastad till Allah azza wa jall, kallar till Allah och har tålamod i detta. Och har tålamod med dem som trotsar honom. Han har också zuhud i dunya, avhållsamhet. Han har de vackraste och högaste av karaktärsdrag. Han har de bästa av karaktärsdrag när det kommer till mod, blyghet, fromhet, att hålla släktbanden och så vidare. Från de höga och bästa av karaktärer som aldrig någonsin har samlats i en och samma människa före honom eller efter honom. Alayhi salatu wassalam. Så all god karaktär som någonsin någon människa har haft finns i profeten Muhammad a.s. och överträffar vad alla människor tidigare har haft eller kommer att ha efter honom. Så han säger att bil-aql, med förstånd, så kan man förstå och komma fram till att det är omöjligt att den här personen skulle komma och ljuga om den lägsta människan. Så hur ska han kunna ljuga om Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin? Och här ska vi reflektera över det här som författaren säger. Muhammad a.s. han kommer med Koranen. Taib. Och här är en jätteviktig sak som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i surat al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala säger, afalam yaddabbaru al-qawl. Ska de inte reflektera över texten, Koranen? Eller har han kommit med någonting nytt, yani som inte uppenbarats innan? Am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahum munkirun. Eller är han okänd för dem så att de kan förneka honom? Yani de vet inte vem han är. Och Ibn Kathir, eller Ibn al-Qayyim, han har väldigt fin yani förklaring på de här verserna. Och han säger att Allah subhanahu wa ta'ala i de här verserna nämner två saker. Han nämner uppenbarelsen och han nämner den som förmedlat uppenbarelsen. Taib, Koranen och budbäraren. Och det här är en fråga till icke-muslimerna. Det första är själva uppenbarelsen. Har den kommit med något nytt och avvikande? Någonting som inte fanns i Taurat, Injil och Zabur. Yani, finns det någon motsägelse, någonting fel, någon lugn i själva texten? Det är det första. Och då säger här Ibn al-Qayyim att en lugnare avslöjas med de här två sakerna. Att det finns en brist. Eller hans lugn avslöjas, det han säger. Eller hans personlighet som lugnare avslöjas. Okej? Okay? Och ingen av de här två går att göra med profeten Muhammad a.s. eller Koranen. Kuffar säger Koranen är lugnen och han är lugnaren. Taib. Vad är lugnen i Koranen någonstans? Hämta lugnen. Vad är det som är påhittat i Koranen? Vad är det som inte överensstämmer med tidigare uppenbarelse? Vad är det han har ljugit ihop för någonting? Och varje lugn avslöjar sig själv. Och i varje lugn finns det en brist och en motsägelse. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger om Koranen att om den skulle vara för någon annan än Allah så skulle ni finna i den fullt med motsägelse. Eller hur? Det finns ingen motsägelse i hela Koranen. Utan det finns bevis på att den är en uppenbarelse. Som vi nämnde innan. Att om det är en lugn, hitta då på en likadan. En annan sak. Koranen innehåller kunskap om vad som kommer hända i framtiden. Det har hänt de här sakerna. Hur kunde profeten känna till dem, alaihissalam? Det finns information om vad som har hänt innan, som visar sig vara sanna idag. Taib, hur kunde han veta det? Det finns information om vetenskap som man kommer fram till idag, efter 1400 år, i minsta detalj. Det enkla exemplet på hur fostret utvecklas i kvinnans mage står i detalj i Koranen och Sunna. Kunskap som inte är känd först i den här tiden. Och till och med viss av den här kunskapen kom man på nu, de här senaste åren. Så subhanallah, om det här är en lögn, det skulle ha avslöjats för länge sedan. Men fram tills idag, ingen människa har kunnat bevisa att det finns en enda lögn eller falskhet, falsk information, motsägelse i Koranen. Så skriften, kallas, den är felfri. Och den som kommit med skriften, då säger Allah subhanahu wa ta'ala, ja, ni känner dem inte honom. Är det det som är orsaken till att de förnekar honom? Då säger här ulema, ja, ni, de vet, folket i Mekka vet, att han är Sadiq al-Amin. Den som aldrig ljugit i hela sitt liv. Den ärligaste människan, den pålitligaste människan, den bästa människan, högsta karaktären. Det finns ingen som helst orsak att beljuga honom, att förneka honom. Utan alla indikationer tyder på att det han säger är sant. Och som Ibn Kathir här säger, det är ologiskt att en person som besitter denna höga karaktär och har varit som felfri i 40 år innan han blir profet, aldrig ljugit innan han blir profet, bara ska komma en dag och ljuga om Allah. Det går inte ihop. Och därför är Herakl, den kristna konungen, kallade på Abu Sufyan när han var i Sham. Och Abu Sufyan var inte muslim på den tiden. Och då ställer han vissa frågor. Och en av frågorna det är, har ni sett den här personen ljuga? Hal jarabtu alayhi al-kadhib min qabla ma an yaqul ma yaqul aw kama qal. Yani, har ni sett honom ljuga innan han påstod att han blev profet? Så Abu Sufyan sa nej. Ja, vi har aldrig sett honom ljuga. Och då säger i alla fall kungen sen, och han är kristen, han säger, det är helt ologiskt att han inte ljugit mot folk i 40 år och sen kommer och ljuger om Allah. Mustahilja. Eller hur? En person som kommer med en sån grov lögn och ljuger att han är profet och ljuger att han fått uppenbarelse är en person som ljugit förut. Ja, man börjar inte ljuga så stort. Så att alla de här indikationerna tyder på att han var den ärligaste personen. Han var inte lugnare på något sätt. Och till och med ni vet, när vi gick igenom det förut, då Allah subhanahu wa ta'ala sa att han skulle förmedla budskapet. Han skulle varna öppet och utropa islam öppet bland folket. Då ställer han sig på Safa och han säger, ja qawm, människor, Quraysh, kuffar, har ni erfarit att jag ljugit någon gång? Hal jarabtum ali al-kadhib? Har ni sett mig ljuga någon gång? Säger, la wallahi, jag har aldrig sett dig ljuga. Subhanallah. Och då säger han att jag är en varnare till er från Allah subhanahu wa ta'ala. Igen berättar om islam. Så klart och tydligt, den ärligaste och mest pålitliga människan. Och en till sak, han var analfabet. Hur kan en analfabet som inte kan läsa och skriva skriva den vackraste och mest avancerade boken någonsin? Det är också ologiskt, eller hur? Det går inte heller ihop. Taib. Och att Koranen också innehåller de här berättelserna för tidigare profeter som han inte kände till, men som överensstämmer med vad Ahlul Kitab säger. Och som överensstämmer med vad man har hittat idag med utgrävningar och liknande saker. Så allt det här tyder på att han är en sann profet. Och det råder inget tvivel om detta. Och sen så säger då Ibn Kathir här att en person som då ljuger om Allah subhanahu wa ta'ala, det är bland de värsta och vidrigaste av människor. Och en sån här människa kommer inte, eller hans tillstånd kommer inte vara dolt även för små barn i förskolan. En person som är en grov lugnare, hans tillstånd är känt. Att han är en kebab, han är lugnare. Till och med barnen vet att han är en lugnare. Speciellt en person som då ljuger om Allah subhanahu wa ta'ala. Så att, och inget av det här fanns hos profeten Muhammad alayhi salam. Så han säger här att en person som då ljuger om såna här stora saker, en av hans tillstånd är välkänt hos alla, till och med småbarnen. Vad ska vi då säga om de som har förstånd? De som offrade sina liv och sina pengar och lämnade sina hem och levde tillsammans med profeten alaihissalam i kärlek och i lydnad radiyallahu anhu. Jag skulle de inte avslöja honom om han var en lugnare? As-sahaba radiyallahu anhu i 23 år. Alla de skulle avslöja honom. Så alla de här sakerna, kortfattat, tyder på att det finns ingen som helst en vinkel där man kan komma in och säga att han ljuger på något sätt. Utan allting tyder på 100% ärlighet. Och sen säger Ibn Kathir, och också från dessa mirakel är vad den här Koranen har berättat om och haditherna om al-ghuyub al-mustaqbala. De fördolda saker som skulle komma att ske i framtiden, som överensstämde exakt, yani bit för bit och ord för ord med vad han har sagt och berättat. Och det skulle ta väldigt lång tid att berätta detta just nu. Profeten alaihissalam berättade om jättemånga saker som skulle komma att ske i framtiden. Och vad som händer i framtiden är det bara Allah som vet. Men han berättade i detalj vad som skulle komma att ske i framtiden. Det kan vara domedagens tecken, och det kommer författaren ta upp, vad som sker idag. Eller det kunde vara saker som skedde på hans tid. Kommer ni ihåg slaget av Badr? Där han gick på kvällen och sa, här kommer han och dö, här kommer han och dö, här kommer han och dö. Och nämnde namnen på kuffar. Och de dog exakt. Och blev dödade exakt den platsen han pekat på. Hur kunde han veta det? Hur kunde han veta att Al-Hassan, efter den långa tiden, efter hans bortgång, skulle stifta fred mellan två stridande partier? Hur kunde han veta att Ammar skulle dödas av den gruppen som inte riktigt hade hittat rätt och så vidare? Alla de här sakerna. Hur kunde han veta att Uthman radiyallahu anhu skulle drabbas av en prövning? Att Abu Bakr, att Uthman och Umar skulle dö som shuhada? Ja, alla de här sakerna. Det finns hundratusentals saker där han berättar och ingen av dem är fel. Så hur kunde han veta det? Helt omöjligt, eller? Allt det här är bevis på att han är en sann profet. Vi tar en sista också. Och han säger, och vad som också bevisar att han är en sann profet är de mirakel som Allah subhanahu wa ta'ala gjorde genom honom. Och bland dem är att Allah subhanahu wa ta'ala berättar i Koranen om hur han delade på månen. Iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar. Allah säger att domedagen närmar sig och vi har delat på månen. Och då säger Ibn Kathir, för att al-mushrikin bad om ett bevis. Det här var på natten. Så profeten alaihissalam pekade på månen och månen delade sig i två. Och det sägs också att det var ett berg. Det var ett berg folket i Mekka sa, dela på månen. Och då pekade han på månen och den delade sig i två mellan bergen. Så att varje del var på en sida av berget. Och då så säger kuffar i Mekka, han har förtrollat våra ögon. Han har gjort magi, han har förtrollat våra ögon. Han vill inte tro aslan. Spelar ingen roll om det kommer ner änglar från himlen och säger bli muslim. De vill inte tro. Så vad säger de? Han har förtrollat oss, men han kan inte förtrolla alla. Så låt oss fråga de som bor utanför Mekka, de som är resande och kommer, om de också såg den här händelsen. Och subhanallah, de kommer till Mekka och de säger, såg ni igår kväll eller förrgår hur man delade på månen? Då månen delade sig, de sa vi såg det. Men de vill ändå inte tro på att han var en sann profet, subhanallah. Ja. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah och tala nästa vecka. Och då kommer vi nämna flera mirakel som han gjorde alaihi salatu wassalam.